Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Girl, you'll be a woman soon.
Ja, hallå, hallå, Karin Bastin.
Hej, hej. Hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Nu är det nästan som man är så här ringrostig när man inte har poddat på mycket.
Nej, jag vet, hur gör vi nu? Hur ska det här gå?
Ja. Vi har ju haft påsklov.
Efter en veckas uppehåll så... Så är vi så fräscha som nyponrosar.
Ja, det är skönt. Välkomna till This is 40.
Ja, välkomna till This is 40.
Men och din, jag har aldrig någonsin haft en så bra bild på dig. Men nu fattar jag ju, det är för att du är via telefonen.
Vad menar du? Tycker du att den är bra för att jag ser snygg ut eller bra för att den är...
Ja, men du är ju alltid jättesnygg, men den är så otroligt klar och så här crisp. Nu förstår jag att det är ju för att du pratar, det är inte via datorn.
Men jag ska köpa en ny dator så att jag får tyst på alla er runt omkring mig angående
detta. Ja, det tycker jag blir jättebra. Mm. Det blir
du är
bra.
Inte den enda som tjatar om mina datorproblem. Utan det är både på jobbet och det är Lars och det är du och det är Selma. Och ja, det är den enda som inte verkar vilja att jag ska köpa ny dator är Filip. Och det är väl för att han då tycker att det är dyrt.
Ja, det är så jävla
men det kommer att hända. Det måste köpas ny. Dessutom så är det ju det där att de nya datorerna har ju 2 insläpp till exempel för att ladda. För nu är det nämligen så, kära lyssnare, att när vi måste alltid ha fulladdade datorer. För att om man inte, för att själva sladden som, alltså själva laddsladden på gamla Mac har bara 1 hål.
Men snälla Issa, du vet väl att man använder en sån här?
Får se.
Man har ju en dosa som man stoppar in i den där enda ingången. Och från den dosan så kan du ha hur många ingångar som helst.
Jaha, det har inte jag. Varför har vi inte då laddat när vi spelar in?
Nej, men gud. Snälla röra, det här har du aldrig berättat har varit problemet. Det har jag aldrig fattat att det är det som är problemet. Det här har pågått i ett års tid. Att vi alltid lever på klockan. Men gud, är det det som är problemet? Att du har trott att du inte kan ladda samtidigt?
Ja.
Nej, men snälla rara. Alltså alla människor som har de här små, de här vanliga mackarna måste ju ha den där. Men jag vet, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är liksom som en så här, det är som en... Och till den kan du koppla in vilka grejer som helst och hur många ingångar som helst. Där kan du stoppa i högt, där kan du stoppa i liksom mikrofoner, högtalare. Jag har liksom typ 7 ingångar i den. Men jag tänkte att det är så här, att det är i er familj så är så här bråk om sladden och det är så här, nu var det någon annans tur att ha sladden och att det var där.
Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Det bråkas mycket om sladdar här. Just nu äger jag inte ens en laddare till min dator.
Nej. Det är så här, Hunger Games som man säger så här. Ja. Varje dag när ni vaknar så är det så här, vem ska få sladden, vem ska ha procenten?
Ja, absolut. Absolut, men så är det väl i varje familj.
Survival of the fittest.
Så är det i varje familj.
Och någon så här sitter inlåst i sitt rum. Filip sitter i badrummet med så här låst dörr.
Alla sitter inlåst.
Med den stora sladdhögen.
Alltså, Filip vill ju, alltså, och det har han också gjort. Alltså, han har ju klistrat fast fjärrkontrollerna.
Mm. Mm.
Alltså, eller rätt sagt, hon har köpt några konstiga kedjor för att man inte ska kunna flytta.
Ah, det är så jävla kul.
Men problemet är ju att det blir bara irritation, för att man är ju smart nog att förstå hur man kan hantera de här fjärrkontrollerna utan att... Alltså, de är inte tillräckligt smarta, för det går att flytta på dem ändå.
Ja, det går att koppla loss dem liksom.
Ja, så det hade han ju inte riktigt tänkt på. Och sen så vill han ju göra samma sak med saxar.
Mm.
Så att de inte ska få lämna köket liksom. Och den, så det ska vara i kedjan.
Ja, men det är så här som det är på hotell där så här, hårtorken sitter fast i väg.
Ja, han vill ha alla ska ha varsin borste som också sitter fast. Och så man får, förstår du hur irriterande? Så man måste sitta typ så här, ha håret liksom helt vikt för att kunna... Man
måste vara så här jättenära spegeln.
Ja, men precis. Det är väl det som i barnfamiljer försvinner mest. Det är väl saxar, fjärrkontroller och borste.
Mm, det är hemskt alltså.
Alltså, man förstår inte var de tar vägen. Man förstår inte var de tar vägen.
Som det blir kring alla de här grejerna.
Alltså.
Och aldrig någon som vill erkänna att de har tagit det.
Nej. Alltså det här, var i min borste? Det är liksom, det är frågan. Alltså Gösta är ju besatt av att borsta håret. Det är ju konstigt eftersom han är kille. Men du vet, han är inte ens speciellt mycket hår. Men han ska borsta håret. Och hans borste är alltid tagen av Selma. Mm. Och så blir det ett jäkla liv i luckan.
Men det är ju sjukt irriterande. Ellie är ju den som
ja,
tar.
Ja, hon tar väl saxar. Saxar va?
Ellie tar precis allting som alla behöver och kan aldrig någonsin komma ihåg var hon har lagt det.
Nej.
Och kan aldrig erkänna att det är hon som har tagit det.
Mm. Nej, men precis.
Ja. Men hur är livet med dig då? Vi har ju hört, men vi har inte hört jättemycket.
Nej, men för jag har ju min pappa här.
Mm.
Så att jag har ju...
Så trevligt.
Ja, det är väldigt trevligt, men det är ju väldigt...
Det är socialt.
Intensivt.
Socialt och intensivt.
Väldigt socialt. Så att på jobbet idag, de bara, vad är det med dig? Liksom, för jag var liksom...
Tyst.
Det här var, ja, jag var tystare än vanligt. Vad är det som har hänt? Jag bara, nej, jag är bara dränerad. För jag är liksom inte van att ha så mycket socialt inplanerat. Man behöver ju sin egen tid i soffan på kvällarna.
Det är det bästa som finns.
För att kunna prata ihjäl folk nästa dag.
Men ja, exakt. Men det är så här, det bästa som finns är så här, egen tid på soffan. Men sen är också det bästa som finns en tjejmiddag. Så här, och det är två saker som liksom helt tar ut varandra. Men det är, precis som du säger, det är för jobbigt när det bara är så här socialt och man måste liksom...
Ja, alltså det har varit jättekul. Men vi, det, är liksom, det dricks ju på och det äts och det hålls på liksom.
Mm.
Allt fokuseras kring när man ska äta nästa måltid och vad man ska dricka till det och vad gott det ska bli. Och så pratar man mycket om hur...
Ja.
Och det här ska ju fortsätta i 6 dagar till. Det är det som är jobbigt.
Men Issa, jag är ju också lite där. Sist vi spelade in, då var jag på väg till Hawaii.
Ja.
Nej, men så att, det känns ju som att mitt påsklov har också pågått i en, liksom en hel evighet. Och nu är liksom Hawaii och alltihopa klart och nu är vi här. Men vi har varit i stugan och vi har ju Henriks pappa och brorsa på besök och det är jättetrevligt. Men jag är liksom så här, jag är ganska trött nu på semester.
Ja, men då blir det ju, då är du lite i samma fas som mig. För att det är ju det där att, eller förutom att det är ju annorlunda när det inte ens är din egen förälder. Men det är ändå det där att man aldrig, man måste ju hela tiden liksom göra sig till väl att ta i. Men man måste ju i alla fall... Alltså normalt sett kan man ju bara säga vi slänger, gör en pasta med köttbullar, typ frysta köttbullar och så är det klart. Men...
Fast typ så gör ju jag.
Ja, okej. Okay. Men här
men det är inte det, här... men det är det här att, men det är att barnen nu har varit hemma väldigt länge. Till och med Cesar var ju så här, han bara, gud, nu längtar jag tillbaka till skolan.
Oj, ja, det är ju bra.
Ja. Ja, men det har varit så här långt då. Det har ju varit jättehärligt. Men det är väl också det där att de var ju borta veckan innan, för de var ju på resor med de här, Harry var i Washington.
Ja, men precis.
Och det var ju också... Jag tror så här, för Harry har det varit så här ganska ansträngande, för att han var ju i Washington en hel vecka innan och sen var han ju bara hemma 1 eller 2 dagar och sen åkte han till Paris 10 dagar och samtidigt så åkte vi till Hawaii och det var ju också ganska så här, det var typ rätt jobbigt för han ångrade sig ju att han skulle åka iväg till Paris, så att jag satt ju så här många dagar på Hawaii så att jag ju hade väldigt så dåligt samvete och kände att jag ville att han skulle vara med oss. Han hade ju jättetrevligt där. Alltså verkligen en helt underbar resa som också var med så här familj som gjorde 1 miljon saker. Det var inte liksom soffgänget som vi är.
Det var men... museum. Men det kan ju inte... Harry är ju precis som du, så han måste ju tycka det var skitjobbigt. Han ville ju också bara ligga på soffan.
Ja, men han var ju med sin tjej och han är ju jättekär i henne. Och de är, hela familjen är ju så här världens härligaste gäng.
Jo, men han, Harry, ursäkta mig, Harry går inte på museum dagarna igen då.
Nej, och vi pratade inte om 1 museum om dagen. Det var typ 2 museum om dagen.
Det är det jag förstår ju.
Och det var liksom en...
Det är ju perfekt ju, så han förstår hur mycket han passar in i sin egna familj. Alltså.
Han har gjort så mycket saker i Paris som han... han aldrig någonsin skulle gjort med oss.
Nej, precis. För han vågar inte säga nej. Han vågar inte säga nej heller.
Nej. Så att några dagar in i Hawaii-vistelsen, jag vågade knappt skicka honom bilder på vad vi gjorde, att vi simmade med så här sköldpaddor och sånt. För det är ju exakt sånt som han älskar att göra. Och vi låg på stränder och var liksom...
Mm.
Vi körde ju värsta så här softa livet. Jag gick ju upp 100 kilo av alla så här piña coladas och all chips och liksom... Ja, det var soffan och stranden.
Piña colada.
Ja, men då... Så hade jag ju så, alltså det var ju verkligen jobbigt också, för det blev ju 12 timmars tidsskillnad. Så jag hade ju sagt till honom också, du kan ju ringa när du vill, för han längtade ju verkligen efter oss. Det var ju någon dag när han grinade, det var faktiskt ganska hemskt.
Gud vad gullig.
Jag bara, men du kan ringa mig när som helst, jag kommer alltid svara. Så var det någon natt så vaknade jag så här, pip, 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 pip. Så här fler meddelanden, jag måste faktiskt läsa upp där, för det är så sjukt. Jag bara smyger in på toaletten för att inte väcka Henrik och Ellie. Så bara, men vad är det här? Klockan 1:19 på natten då.
Mm.
Mama, han skriver ju då på engelska, för han tycker det är lättare att skriva på engelska. Så att inte folk sitter och tror att vi pratar engelska med varandra, för det gör vi inte.
Ja, fast det är inte för att vara taskig. Du pratar mycket mer engelska med dina barn än vad du tror.
Ja, det kanske jag gör. Vi skriver i alla fall alltid på engelska, för enklare.
Ja, men det är inte alls konstigt.
Till saken hör du att hans flickväns familjs mamma har så här hundkälter. Hon tar hand om liksom hundar och...
Klart hon gör.
Hjälper folk i nid att kunna behålla sina hundar. Hjälper till med veterinärkostnader och sånt där. Jättefin människa. De har 4 hundar själva.
Såklart.
Ja, men, och de har 4 hundar. Och så står det då i det här meddelandet bara. Mamma, vi gick runt på stan idag och Carrie då, mamman, såg ett hundkälter.
Nu ska hon köpa det.
Och såg den gulligaste lilla hunden som de ville adoptera. Och jag förklarade då för dem att det är jättesvårt med att resa med hund från Europa till USA. Jag frågade hur ska det här gå till, och då sa de att den är small enough, men kanske att de måste pusha den här flighten några dagar. Vad ska jag svara? Vad ska jag säga till dem? Och sen skickade en bild på hunden. Sjukt gullig.
Ja, sådär måste jag säga. Men okej.
Okay. Jo, men jättegullig. Och jag bara, men gud vad jobbigt. Jag bara, och han vill ju bara åka till oss. Jag bara, ha. Jag bara, men gud, ja, vilken gullig hund. Men vad vill du göra? Vill du flyga hem själv på originalflighten, eller vill du vänta med dem? Jag förstår att det är jobbigt att stanna några extra dagar. Skickar jag så här. Och då sitter jag, du vet, jag har ju gått upp så här mitt i natten, sitter där på mitt i badrummet. Han bara, jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Men hunden är väldigt gullig, och tydligen så finns det också...
Det är två helt olika diskussioner för hunden är gullig.
Och han bara... Det finns också en puppy sister till den här hunden.
Ja, han ville att du skulle köpa hunden också.
Ja, han bara, kan jag adoptera den? Jag bara, oh shit. Och du vet så här, det här dåliga mammasamvetet. Egentligen vill man ju bara så här skrika så här.
Den första barnen.
Men egentligen vill man ju bara skrika, nej, självklart inte. Men jag sitter där på natten på badkarskanten och bara funderar på hur jag ska göra. Och han sitter ju på sin sida, han ser mina så här 3 prickar. För jag skriver olika saker, så raderar jag.
Ja.
Och jag vill liksom inte säga nej. Och så kommer nästa meddelande från honom. Han bara, jag skulle ju kunna ta samma flight som dem då.
Affa.
Med den här andra hunden. Jag bara, ha. Och sen så kommer nästa meddelande. Han bara, och mamma, du behöver inte oroa dig. Lake kan ta hand om hunden när vi är i Sverige i sommar. Jag bara, men gud, vad fan ska jag göra? Här hinner det ju gå liksom en halvtimme. Jag bara, ska jag gå ut och väcka Henrik?
Det är
vet
det.
Jag att han kommer bli vansinnig om jag väcker honom klockan 1 på natten.
Men det är ju det, precis. För det är så här kill your darlings på ett sätt. För du vet ju att hur du, för att komma ur det här så måste du ju bråka med någon. Mm. Antingen Henrik eller Harry. Alltså för att Henrik skulle ju bara säga, är det helt jävla sjuk i huvudet?
Är du helt sjuk i huvudet skulle han säga, exakt. Mm.
Alltså vi ska absolut inte adoptera någon jävla hund från Paris.
Men jag tappade det totalt. Så att jag satt ju där inne, och till slut så var jag så här, jag bara, okej, vi får göra så här. Jag kan inte väcka pappa på natten, för då kommer han bli jättesur. Så det är bättre att jag tar den här diskussionen med honom imorgon bitti.
Perfekt. Du bara tar fram problemet i framtiden, eller?
Ja, vi tar det imorgon bitti. Och då, nu är vi liksom 45 minuter in i det här, då skickar han April Fools, mamma. Det var ett aprilskämt. Är det inte världens bästa aprilskämt då?
Ah.
Ja, och jag bara, åh herre Jesus, jag satt där med så här kaninpulsen,
klump
jag bara,
i magen.
Plus att jag så här typ hade gått med på det.
Ja,
här,
du hade ju.
Ja, okej, då får vi ta den där hunden från Paris och liksom.
Ja, du hade ju fått ta bråket med Henrik, ja. Det var det värt liksom.
Nej, men och jag började tänka på så här, kommer du ihåg, det var väl någon så här idrottslag som var i Thailand eller vad det var, och så skulle ta hem någon hund, och de kom typ aldrig därifrån. De var tvungna där flera månader, för den där hunden skulle liksom vara i karantän.
Det finns ju många som har, alltså om de är så där små då kan man ju nästan gömma dem i handväskan.
Ja, men exakt.
Det finns ju folk som gör det.
Men sen då så går jag tillbaka och lägger mig. Det är sjukt svårt som någon, för vi tar någon sömntablett. Sen på morgonen då när jag ska vakna. Och Henrik bara, men gud vad du verkar trött. Jag bara, men det var ju en sån dramatisk natt. För att jag satt ju i badrummet halva natten. För Harry vill ju ändå adoptera en hund från Frankrike. Är du sjuk i hela huvudet? Du sa väl ändå nej, för fan. Och jag bara, men gud, lugna ner. Jag har inte ens liksom så här, hade inte ens fått säga typ halva meningen för att han blev liksom helt rasande.
Nej, fan vad kul.
Jag bara, men det var ett april skämt. Och han bara, oh my god, det tyckte han typ var det så här roligaste skämtet i världen. Men du vet, förstår hur glad man var att man inte gick och väckte honom och frågade om hunden.
Ja, nej, alltså det kunde vi räkna ut exakt hur han skulle bli av en sån sak.
Men det är också så sjuk skillnad på, men så här, snälla mammor. Och pappor som så här omedelbart går in i någon slags så här 100% armé-mode.
Ja, för att vi vet ju någonstans att det kommer bli nej också. Men vi smooth it out a little bit liksom.
Vi är så jävla mycket smartare.
Ja. Ja, men vadå? Egentligen så skulle det ju inte vara helt dumt. Tog ju Lakes familj dit hund sina...
Nej, alltihop av detta projekt.
Jaha, det fanns inte det fanns ingen hund.
Nej, alltihop av detta projekt.
Okay.
Och jag bara, men gud, så, för jag pratade med hennes mamma sen dagen efter. Jag bara, men du måste förstå att jag trodde det här var liksom 100% sant. Hon bara, men Karin, jag skulle väl aldrig adoptera en hund från Paris. Jag bara... Va? Skulle du inte? Det är så exakt vad jag trodde att du skulle göra.
Ja, men precis. Har man 400 och shelter, ja, då gör man ju sånt.
Men plus att så här, Lake kan ta hand om hunden när vi är i Sverige i sommar.
Ja, och om Lake då har syskonet, då kommer de ju vara jättesnälla och ta hunden
perfekt
oftare. Och så.
Ja, perfekt. Jättebra.
Det enda jobbet är när det tar slut då. Men...
Ja, exakt. Ja.
Det får du inte göra.
Nej.
Det får du inte göra.
Jo, men det är klart att det gör. Alltså så här, tonårskärlek tar väl alltid slut förr eller senare.
Nej. Vadå, vissa är ju... Nej, att Filips föräldrar träffades innan de var 13. De är fortfarande gifta.
Ja, just det. Det där är ju så gulligt. Men det är ju väl kanske också... Alltså jag vet faktiskt inte om jag känner till en enda annan sån relation. Liksom.
Ja, men inte 13, men 16 känner man ju till.
Gör du?
Nej, men kanske inte som jag känner.
Jag gör inte
men,
det.
Men som man hör eller läser om och så.
Otroligt 13, ovanligt.
Men 13 är ju... Då är man ju liksom... Då är man ju inte ens i tonåren.
Nej, precis.
Kan man ju säga. Alltså man är ju det, men... Men de, alltså Filips föräldrar då, Pia och Anders, de har då varit tillsammans sedan de var 13 år och gifte sig faktiskt när jag var gravid med Selma, alltså 2007 då, i Vegas.
Det är väldigt gulligt.
Det var lite småkul.
Ja, det är faktiskt så himla gulligt. Ja. Och så gulliga människor, jättefina människor.
Ja, de är underbara. De är fantastiska.
Underbara. Det måste ju varit lyckat alltså att de hittade varandra.
Ja. Men så, sen lever de ju ganska parallella liv. Men det tror ju jag väldigt mycket på. Jag tror inte att man ska vara fastklistrad. Alltså, om man är så, det beror ju på vad man är för sorts person. Men för mig funkar inte det. Utan jag vill leva lite...
Ja.
Alltså jag vill absolut inte vara otrogen.
Nej, gör du inte? Det trodde jag vi ingick.
Jo, men det, när folk säger så här, jag vill ha frihet och sånt. Så kan ju folk tänka, då kan man tro att, det, att jag pratar om liksom sexuellt.
Att det är öppet förhållande. Ja.
Nej, och det är det verkligen inte. Men nej, allt annat är typ öppet. Så känner jag. Mm. Men du, på tal om någonting eget, så var det jävligt kul också. I lördag så var vi på Sturehof.
Mm.
Hela familjen då. Och Ia och Valentino. Valentino är ju då, när han sett, han är 8 år. Så när han sett, när vi kommer då.
Men du måste ju berätta vem Valentino är. Det är alltså barnens kusin.
Ja, det är alltså precis. Det är min systers son, Valentino. Han är 8 år. Det är direkt liksom lite så här röda mattan när vi kommer typ. Man fattar, vi bara, oj, där. Men liksom man får en känsla av att det är de liksom, vi är påpassade.
Mm.
Och sen förstår jag vad det är. För då är det så här, åh, ja, hej Valentino. Då är det servitörerna liksom. Alla känner då Valentino på Sturehof.
Ja.
Och vi bara, aha, vi känner ni? Ja, det här är ju Sturehofs yngsta stammis.
Inte dåligt.
Ja, och då sitter han ju där med, för då är, hans pappa är ju då Johan Promell som jobbar med Wahlgrens bland annat, och umgås framförallt väldigt mycket med Wahlgren och andra kändisar. Mm. Så vi fick så sjukt bra service och grejer, för att det var liksom den här 8-åringen som alltid sitter där med massa kändisar liksom, nu plötsligt satt med B-laget, det vill säga vi då.
Ja, men gud, så roligt. Ja.
Och sen,
men då gillar han nog att gå på restaurang också om han har Johan som pappa.
Ja, 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 men han, alltså, Johan tar ju med honom överallt. Det är så deras relation funkar. Så att det är liksom, då får man följa med på restaurang med Benjamin Ingrosso och så vidare.
Underbart.
Men då, sen var det då, du vet, Storhov har ju liksom en nattklubb typ på övervåningen nu för tiden. I mitten av huset.
Mm.
Ja, hur som helst, där uppe fick ju då, bara också på grund av att det var Valentino, annars hade vi aldrig fått det, Greta och Valentino då, var då dansa i diskot och så. För det, det var ju så det ganska tidigt på kvällen.
Gud, vad kul för dem. Ja.
Vi fick första klass service på grund av Valentinos stammis.
Men du, man kan också se framför sig så här, Valentino om 15 år när han kommer ta in folk förbi köerna på alla ställen.
Ja, 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 ja. Han kommer bli helt livsfarlig.
För det där kommer man ju verkligen ihåg så här, vilka det var som, man själv var ju det under en period, en sån som kunde ta in folk förbi köerna och så.
Ja, ja, jag kom in över det här.
Men det var ju inte alla som gjorde det liksom.
Nej, 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 man var, hade ju tur då. Ja. Men det var ju också för att jag började gå ut så tidigt, så det var inte jättekonstigt.
Men det var ju också kul, då fick man ju känna sig som så här värsta stjärnan när man fick gå fram längst fram i repet och så bara öppnades det.
Ja, 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 ja.
Några gånger blev man ju nobbad, det var ju så kul.
Det finns ju många kända dörrvakter i Stockholm. Så vilka kommer du ihåg? Lången till exempel?
Ja, Lången och Fadde och...
Lången, Fadde och Skopär.
Ja, exakt.
Och Skopär...
Vilket är så kul med Skopär. För han Skopär. Jobbade ju, han hade ju också den där skoaffären då.
Han jobbade på Don och Donna.
Ja, Don och Donna som var skoaffären som alla gick på. Ja, på Biblioteksgatan.
Och där jobbade han också, så då blev han Skopär fast han egentligen var dörrvakt.
Det är så också. Jävla kul alltså.
Och då när vi på Philips födelsedag förra året, då gick vi till Tranan efteråt. Vi var ju på tändstoppet då, till massa, vi var ju kanske 40 personer. Och då står Skopär där.
Så roligt. Och stod där och gjorde vad liksom?
Och Skopär bara, eller rättare sagt, jag var liksom så här, herregud vilken nostalgitripp att just du står i den.
Kallade du honom för Skopär då?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Men att just när det är också Philips liksom, alltså du vet med hans gäng, och de hängde ju så mycket på Trönhörn. Så det var ju så, allting blev jättekonstigt.
Mm. Vi hängde också jättemycket på Trönhörn.
Ja, och sen ville ju Filip, när vi kom då var det inte så mycket folk, men sen var det ju så här kö, så han ville inte vara kvar Filip, så han ville att Skopär skulle slänga ut honom.
Ja.
För att han tänkte att då kan jag skylla på det liksom.
Ja.
Till de andra, för jag vill gå hem, du vet, som han kan vara, han vill ju alltid ofta gå hem. Ja, och då så går han fram till Skopär och bara, kan inte du slänga ut mig, jag är jättefull.
Och gjorde kunde det?
Nej. Det kommer jag absolut inte göra, du får vara kvar här. Så han tvingades då av dörrvakten att vara kvar liksom på stället, fast han inte ville.
Ja.
Så det var Skopär, det var dörrvakterna.
Gud, så roligt. Ja, men det där var så, det var verkligen så här, det var ju en stor grej i ens liv. Utgången var ju en jättestor grej. Det var säkert så här, 70% av ens liv handlade ju om utgångarna. Och så här, om man kände de bästa vakterna och vilken vakt som stod vilken kväll.
Ja, det var ju jätteviktigt.
Gud vad roligt.
Mm.
Men du, jag har ett sjukt bra tv-tips.
Oj, oj, oj.
Låt mig bara titta var den går i Sverige.
Ja, men då kan jag ju ta mitt så länge då i så fall.
Mm.
Sagt, låt oss bara ta 2 minuter om Love is Blinds nya säsongen, den amerikanska.
Jag har inte kollat på den.
Oh my god.
So what brought you to this experiment?
What brought me to dating blindly in blind pods?
I'm really looking for somebody who will accept all of me.
True, pure love.
Alltså varje gång, hur kan de göra så bra tv i Amerika? Jag blir galen. Alltså varje gång så tänker man så här, nej, jag orkar inte se nya deltagare. Det kommer inte vara lika bra som nästa säsong, tänker man ju. Nej, jag är inte sugen på det. Nu kan jag det där konceptet och sådär. Alltså du vet lite, du fattar vad jag menar.
Och så känner jag, för jag har ju faktiskt inte alls orkat ta mig an det.
Nej, alltså... Jag kan säga, besatt. Det är den bästa säsongen hittills.
Nej.
Alltså det är så bra. Nej, det är så bra.
Sluta.
Så det är bara att börja kolla, ladies and gentlemen.
Oh my god.
Love is Blind season 4 är det, alltså.
I feel like I've never felt so in love.
I came here looking for a wife. And there are 2 women that I could have seen myself with. And I chose the one that I felt in my gut.
This arguably is the biggest decision I'm ever going to make.
Is love blind?
I proposed to someone I was going to spend the rest of my life with, and now I'm going to propose to another woman.
I made the wrong choice. You know I did, and I do too.
Oh Men vad är det någonting som är liksom extra nytt för i år?
Nej, men de, ja, men de har ändrat lite liksom. De använder sig mer av de gamla deltagarna. De som inte blir valda får liksom komma på fester och så efter. Förstår du? Så de är inte helt borta, utan de finns kvar liksom.
Nej, och exakt, och då kan det alltid spira romanser och lite avundsjuka och hej och.
Ja, precis. Och sen, och, så de har liksom ändrat konceptet lite på det sättet. Och, det, och sen så är det också så att det är lite spoiler alert, så ni får väl bipa det här. Liksom. Men en kille ångrar sig liksom, i, på semestern och vill ha en annan tjej som han inte valde.
Mm.
Och då, i normalt sett så hade ju det väl bara varit att han fick gå ut i programmet då. Alltså, om, för det fanns ju sådana, du vet, som bara kommer på att de inte ville vara med varandra. Så går. Men han ville ju ha en annan tjej som också var i podden, och då började de träffas efter semestern liksom.
Ja, jag fattar, jag fattar.
Hemma, och det ser man då, man följer dem liksom. Fast de hade ju inte varit på någon honeymoon då, utan de det är intressant för, psykologiskt, för det blir ju ändå att hon är vald som nummer två. Att det måste vara lite jobbigt för psyket.
Verkligen.
Men sen nu finns det då 3 avsnitt kvar, tror jag. För att vi har inte kommit, vi har bara sett 1 bröllop än så länge.
Okej. Okay. Gud vad spännande.
Så att, ja.
Men då ska jag hoppa på den. Jag har
Love is Blind på Netflix, ladies and gentlemen.
Jag har ett par grejer som jag just nu håller på med. Men jag vill tipsa om en grej som jag såg under lovet då.
Mm.
Som också var så himla, ja, men så jävla speciellt, för att jag har följt Brooke Shields jättelänge på Instagram. Följer du henne? Hon var så otroligt så här stor i min barndom. Dels då för Blå lagunen.
Ja, som är ju en porrfilm typ.
Ja, men dels för Blå lagunen och sen den andra filmen som heter Endless Love. Som var liksom så här tonårskärlek.
Mm.
Förbjuden tonårskärlek. Men och det är så kul för Blå lagunen, så här, jag vet inte hur många gånger jag såg den under barndomen. Men jag såg den så många gånger. Dels var man ju liksom helt kär i den här killen. Det blonda krullrufset. Och sen att hon var så otroligt snygg. Hon var helt fantastisk. Det handlar om det liksom
Men hon måste ju varit under 18 år när Blå lagunen gjordes. Eller hur?
Men och det sjuka är så att jag kommer ihåg första gången jag såg Blå lagunen. Det var när vi hade vikarie i skolan. Jag gick typ så här i 5:an eller 6:an kanske. Det här är så sjukt också. När man hade vikarie i skolan så var det ju så här totalt upplopp i klassrummet. Och så fort vikarien kom in så hade den ju alltid med sig den där rullvagnen med den där stora tjock-tvn på. Och så var det video. För då fick man ju titta på video istället för att ha lektion.
Ja, och då satte de på Blå lagunen.
A wooden ship. Fire! A fire at sea.
Up you go! Yeah.
And 2 young children are cast adrift. Fortune washes them ashore on a fertile isle.
Alltså det blir så tyst i det här klassrummet.
But fate deserts them, and they are left utterly alone. The years passed, but no ship ever did. Within this girl, now woman, this boy, now man, the mystery of desire. She sees that his shoulders are wide. She senses there is one secret here she doesn't know.
What are you looking at?
Your muscles.
And something inside her stirs.
I feel so funny in my stomach.
Me too.
My heart's beating so fast.
Mine too.
Starring Brooke Shields and introducing Christopher Atkins, The Blue Lagoon.
Nej, men så då fick jag alla sitta och titta då.
Ja, i och för sig, det hade de kanske kommit på då.
Som du säger, som var typ som mjukporr. Men det var ju liksom, alla blev ju såhär, alla killar bara, det var ju, Brooke Shields var det snyggaste man hade sett. Och den här killen som spelar mot henne var ju det snyggaste som alla tjejer hade sett. Och alla ville se ut som Brooke Shields. Men så det där har man liksom haft med sig i sin uppväxt. Hennes så otroliga ögonbryn, hennes fantastiska virvel i luggen, hennes så här otroliga olivfärgade hud. Och du vet allt det där. Aldrig tänkt någonting riktigt mycket mer på henne, men...
Jo, då måste jag sätta en parentes, för det har jag. Men okej, okay,
för Andre Agassi bara.
Nej, inte Andre Agassi, men det hade ju kunnat vara där också. Men däremot så har hon varit väldigt, väldigt uttalat om sin förlossningsdepression.
Mm, jo, det också. Jo, men det har jag ju också tänkt på sen, i senare, i vuxna år.
Typ
men,
för 20
men
år sedan,
så här, från, liksom. Men från barndomen så var det i alla fall den där grejen man var besatt över hur snygg hon var. Men sen har jag då följt henne på Instagram under väldigt många år och förstått att hon faktiskt är egentligen lite utav en aktivist liksom, för olika saker. Framförallt för så här kvinnors rättigheter och allt möjligt, men också för förlossningsdepressionen.
Och det är ju så viktigt att prata om det, för det är väldigt få människor som gör det. Så det...
Ja, hon var ju liksom banbrytande med att gå ut med och prata om det på det sätt som hon gjorde och skrev en bok.
Har du haft någon sorts postpartum? Har någon liksom...
Nej, men vi kan komma till det, men jag ska berätta hur alltså så här, jag har sådana rysningar nu när jag pratar om den här filmen, Issa. Du måste se den. Den är två delar då. Det är en dokumentär som heter Pretty Baby. Men det är en annan skådis som har gjort filmen, som har regisserat den och gjort den med Brooke. Och den bygger dels intervjuer med Brooke och intervjuer med hennes kompisar. Och den handlar ju liksom om hur Brooke från bebisålder blir fotomodell. Och hennes mamma tyckte ju... Alltså det, och det är så här, hon snackar egentligen aldrig skit om sin mamma. Men hennes mamma sålde ju totalt ut henne egentligen. Och satte ju henne i liksom... Hennes mamma var ju själv ensamstående och försökte ju bara överleva, och hon förstod ju liksom att det här var en påse pengar.
Mm.
För hon var ju, hon såg ju helt fantastisk ut från bebisålder tills hon liksom blev tonåring. Alltså hon var ju naken i filmer från att hon var 11 år gammal. Hon spelade ju så här barnprostituerad och var ju tvungen att göra så här kyssscener, kropp mot kropp, nakenscener mot liksom skådespelare. Så du vet, hon är ju egentligen jättetraumatiserad av de här grejerna från barns ålder. Och sen är det så sjukt också med alla så här klipp från när hon har suttit i diverse talkshow-situationer tillsammans med sin mamma, och talkshow-värdarna har liksom suttit och frågat, hur känns det att spela en sån här sexy flicka fastän man är 11 år gammal? Alltså det är helt så här sjuka intervjuer. Du vet, om våra barn hade utsatts för de samtalen som hon utsattes för, vi hade ju liksom blivit helt knäckta. Mm.
Så där är det ju med Britney Spears också tillsammans.
Ja, men det här är mycket, mycket, mycket värre, Isa. Och sen går hon igenom hela sitt liv då, från att hon har liksom, ja men hon har verkligen fått växa upp och vara en sexig ung flicka från barnsben. Alltså det är ju en ganska så här otroligt jobbig roll att ta sig an. Och sen så har hon liksom haft olika kriser i livet på grund av det här. Och så fram och tillbaka så har hon ju liksom, ja men hon fick ju till slut, fick hon ju också då separera totalt från mamman, för mamman var ju inte bra för henne till slut. Och så träffade hon ju då Andrew Agassi, gifte sig med honom. Och de var ju jättekära alltihopa, men det visade sig att han var ganska aggressiv. Det var ju någon gång när hon hade gjort någon, hon var med i något avsnitt av Friends. Och var ju, spelade ju Joey's psycho girlfriend. Och det var ju liksom, det var ju värsta, det var ju på humornivå. Men i den scenen ska de typ kyssas eller vad det är. Eller om hon kysser hans händer eller vad det är. Då blir ju Andrew Agassi helt galen, åker hem, går bärsärkagång i huset, slår sönder alla sina pokaler. Du vet, Wimbledon-pokaler och alltihopa. Det är bara spillror kvar och alltihopa.
Ja, för till saken hör jag då att Andre Agassi var en av världens bästa tennisspelare, om ni inte vet det.
Och sen då så är det en jättelång del i filmen som handlar då om hennes postpartum, som är liksom, hon är då, hon och hennes, ja, hon och hennes man då, som hon fortfarande lever med idag, Chris, han verkar skitgullig, de var ju så kära i varandra. De försöker få barn under en väldigt, väldigt lång period. Jag tror att de gjorde typ 6 IVF-försök eller någonting. Så till slut när hon väl är gravid så är det ju så här, ja, graviditeten är ju urlycklig för hon har längtat så mycket efter det där. Och sen när hon då får sin dotter, först känner hon ju absolut ingenting. Och sen så har hon ju bara de konstigaste tankarna, där hon liksom ser framför sig hur det här barnet dör på olika sätt. Och det är ju bara liksom, det är total så här mayhem i hennes hjärna, och det bara pågår och pågår. Och postpartum var då inte så, alltså det pratades inte särskilt mycket om det.
Det gör det fortfarande inte på det sättet det borde göra.
Nej. Men hon går igenom det här och det är ju otroligt svårt. Jag tror att det tog liksom, men det verkar som att det tog väldigt lång tid, kanske mer än ett år innan hon liksom kan anknyta.
Har hon fler barn eller fick hon det?
Ja, men sen fick hon ju en dotter till, och sen fick hon ju liksom hjälp.
Hade hon postpartum med tvåan också eller?
Nej, men med ettan var det så här, alltså det var riktigt kraftigt. Hon kunde liksom inte anknyta till det här barnet, och hon såg bara framför sig hur det skulle dö på olika sätt. Hon hade ju helt hemska visioner liksom, av hur hon till exempel kastade den här dottern in i väggen och bara såg blod rinna ner och du vet. Fastän hon aldrig någonsin skulle vilja göra det, men hon var liksom, hon kände sig helt sjuk i huvudet.
Men det finns ju många postpartum, alltså där de faktiskt har mördat, alltså där de mördar, går så långt. För att, vad är det egentligen? Vad är postpartum egentligen? Alltså det är hormoner som spökar eller?
Jag vet inte exakt vad det är, men hon fick i alla fall hjälp och har ju sen då skrivit en bok om det här, och hon satt i Oprah och pratade om det här. Och sen har, det är jättemånga kvinnor som har känt sig otroligt hjälpta av att hon gick ut och berättade sin historia. Och sen fick hon ju då en till dotter, och då var det ju, då blev det liksom en så här, en jättebra första början för det barnet. Och nu är hennes två döttrar så här, de är väl typ vuxna, typ 20-ish. Och hon har en jättebra relation med dem. Men det är en sån, alltså den är så otroligt bra, den här dokumentären. Så här. Det är två delar, och det är liksom allt från så här fantastiska klipp till, alltså så sjukt mycket nostalgi kring våran barndom och så. Men också att det är, hon har så mycket bra, viktiga saker att säga.
How do you feel about all this fuss that's being made over you?
I think it's kind of fun.
You really are an exquisite looking young lady. I know you've been told that, but isn't she a pretty, pretty girl?
The entirety of my life, it was, she's a pretty face. Over and over and over and over and over again. And that always just seared me.
You just didn't go anywhere that somebody wouldn't know Brooke Shields.
The most photographed woman in the world.
Iconic American beauty.
Object of desire.
A sexualized child model.
Exploitation.
Vulnerable.
I was on the cover of Time magazine as the face of that whole era.
Who decides that?
She was catapulted into the world of adult sexuality.
I just always remember thinking, like, I hope she's okay. She was a young girl in an all-adult world.
I'm amazed that I survived any of it.
Gatekeeping is a major way of how we keep girls under control.
It's very much about what women need to do in order to be desirable to straight men.
One of the responses to feminism was the sexualization of little girls. You're not going to be traditionally feminine. We'll replace you with little girls.
Now it's like I'm allowed to be a human being.
Oh, den heter då Pretty Baby, sa du va?
Ja, Pretty Baby. Och några av hennes kompisar är ju också så här, Drew Barrymore som också var barnskådis. Det verkar ju vara ganska så katastrofalt att vara barnskådis.
Ja, nej, det verkar vara det värsta man kan göra.
Alltså det verkar vara sån dålig idé. Alla ni som sitter och funderar på att bli momagers. det är liksom en tid som inte går att få tillbaka.
Nej, och sen så dessutom så är det ju lite så att det verkar som att kändisar stannar i växten, tänkte jag säga, men de stannar i den åldern de blev kända i.
Ja. Och, men det är ju inte heller konstigt, för det är så här, för du blir så omtalad kring vem du är där och då och din persona, precis som att hon blev så där supersexualiserad 11-åring. Det är ju väldigt svårt att sen komma vidare från det.
Men och det är det som man säger, till exempel George Clooney. Det känns ju som en man som man förstår har blivit känd när han var 35. För att han känns väldigt... Han har mognat klart, liksom.
Ja.
Det här är ju bara vad jag i mitt huvud. Jag känner ju inte honom.
Nej, men jag håller med dig. Nej, men han blev känd liksom i år, och då var han väl typ 35.
Han var färdig, och då har man nog... Liksom. För som vi brukar säga, att det är så svårt att vara känd. Men om man blir känd när man är lite äldre, då har man nog det lite lättare och kan förstå att det... Att inte liksom alla jag säger och att livet bara går på...
Det är ju, alltså, det är ju så komplicerat, för det är också så här, hur ska vi då göra med alla filmer och så? Ska det inte finnas barnroller? Alltså, förmodligen så är det väl, eller inte förmodligen, det vet vi, det är ju mycket, mycket säkrare omständigheter idag. Men det är ju fortfarande så, tror jag, att det liksom, folk blir helt förstörda. Och tänk på den här stackars Amanda Bynes nu,
och sen så
är intagen på någonstans. Alltså det är ju, ja, men det är ju hemskt för dem.
Hon har också en sån här conservatorship som, eller hon hade det, va, i alla fall.
Hon var ju Disney-stjärna från början.
Ja, det var ju Britney Spears också. Det är där de började. Ja. Och Selena Gomez och Justin Timberlake. Och...
Ja. Men jag ska också tillägga då att Pretty Baby går på Disney Plus, som ni har. Här går den på Hulu, men jag säger att den går på Disney Plus i Sverige.
Ja, vad gud, vad kul.
Men hur kul med den här rullvagnen som rullades in varje gång det var vikarie. Dörren öppnades, så var det så här, jag kommer verkligen ihåg hur dörren också lät när den öppnades. För det var som att det var så här, dörren öppnades och alla bara, woo! Och så kommer den här jätterullvagnen med tvn och alla försökte sätta sig längst fram. Var den så jävla omodernt, alltså. Med en jävla tjock tv. Och så var det video.
VOS.
VHS. Bäst om man visste. Ja, vad har ni gjort i skolan idag då? Nej, vi har tittat på tv.
Jag tittar på Blå lagunen. Annars?
Ja, gud, så kul.
Ja, men vad bra då? Det är ju en jättebra och intressant. Men som sagt, jag skulle vilja kunna bra tips. Men jag skulle vilja veta lite mer om postpartum. Varför man... Har du haft det någon gång eller?
Men jag hade ju inte postpartum, men jag hade ju baby blues när jag fick Harry.
Vad är det för skillnad på de två grejerna då?
Men det tror jag är ganska så vanligt med första barnet, framförallt baby blues. Men att det är så här, man har så otroligt mycket förväntningar, så kommer det lilla barnet och så liksom blir man nästan deprimerad. Fast jag var ju det också för att jag hade sån otrolig, jag hade ju sån mega blodförlust. Jag förlorade ju 2 liter och fick ingen ersättning, så att bara det blir man ju deppig av.
Mm.
Och pappan är ju bara så här helt överextatisk och han vill ju bara gå runt och visa upp det här barnet. Jag vill ju bara ligga med Harry i liksom en liten kokong och inte liksom träffa en människa.
Mm.
Och så låg jag ju bara grät och grät, och det är väl också typiskt. I några dagar.
Mm.
Man gråter ju väldigt mycket där i början. Mm. För att livet blir så himla skört och man tänker på allt hemskt som skulle kunna hända. Och...
Nej, alltså för det är ju väldigt många som, alla är ju olika, men jag har ju väldigt svårt för den där första tiden med bebis. Så att jag, som sagt, jag hade lite så här baby blues eller postpartum med Gösta, det var den enda.
Jag tror inte att du kan jämföra baby blues och postpartum.
Nej, men jag hade också så att jag grät mycket och var liksom, det var en baby blues helt enkelt, men jag mådde dåligt då. Men jag har alltid tyckt att det är ganska jobbigt de där. Alltså vissa människor tycker ju att den där första tiden är så fantastisk och helt ångestfri.
Vet du om en sak? Det är inte alls så många som tycker det. Det är där tror jag bara folk tror att det är så. Jag tycker att de flesta man pratar med som, alltså herregud, känner vi någon som har liksom tyckt att det har varit helt problemfritt? Det tycker inte jag.
Nej, kanske inte då.
Jag tycker de flesta. Jag tror att så här, innan man får sitt första barn, då tror man ju att det ska vara så. Det är ju det, det är snarare det att man tror att det ska vara så här, åh, nu kommer bebisen komma, så kommer allt bara vara jättehappy. Och så är det ju inte det så.
Precis.
Okej, skillnaden då, så här är det då. Baby blues occur for a few hours each day and should disappear within 14 days. Det är liksom normalt.
Mm.
Det är så att man gråter lite, och det stämmer väl, det tror jag nog att jag har haft. Framförallt med Harry hade jag det, men jag har nog haft det lite så här, du vet, när man kämpar med amningen och så där, man sitter där och grinar och hej och man, det är mycket gråt de där första
bröstvårtorna som blöder.
Mycket gråt de första 2 veckorna. Det är helt normalt, det är baby blues. Postpartum depression on the other hand can occur within 4 weeks to several months after childbirth. Så den behöver inte ens komma omedelbart, utan det kan komma efter ett par veckor. And it can last for up to a year or more. Some of the symptoms är fatigue, sadness, känsla av att liksom inte räcka till. Man inte vet vad saker och ting, vad meningen är med saker och ting. Man inte anknyter till barnet.
Mm.
Oavsett vad det är, så, men det är väl det som de har sagt. Och det var väl det, hon var ju väldigt tydlig med det tycker jag när hon pratade i den här dokumentären. Att, så här, att man ska liksom vara uppmärksam på vänner och familj när folk har fått barn. Om man känner att någon inte riktigt... Alltså det är, man märker ju på en människa om det inte är helt rätt. Mm. Och går inte riktigt över det där då, det gråtandet och det efter 2 veckor. Eller det behöver inte vara gråtandet, men det kan liksom vara den där att man vill bara stanna och ligga kvar i sängen och inte göra så. Så ska man liksom försöka hjälpa till. För att det är ju, den där mamman kommer inte själv säga att jag behöver hjälp. Det var ju det hon sa. Mm. Man förstår inte själv var man är.
Men det är ju ganska stor skillnad på att ligga och inte vilja gå upp i sängen till att till exempel få så här vanföreställning att döda sitt barn och sånt.
Mm.
Det händer ju verkligen att det går så långt ju.
Det är ju absolut väldigt ovanligt att det går så långt, men det kan absolut hända.
Är det så?
Ja. Men det de säger är i alla fall att om man har en riktig postpartum depression så måste det bli en intervention. Alltså man måste få hjälp, man måste få läkemedel. Framförallt så verkar det vara att man behöver få läkemedel. Och sen terapi också.
Mm.
Det verkar inte riktigt lösa sig av sig självt. Postpartum depression is a factor in 20% of all maternal deaths. Det kan ju också vara så att mamma själv dör.
Ja, men precis. Ofta tar den ju mamman livet av sig själv efter den här dagen.
Mm.
Men jag undrar, för du har ju fortfarande inte fått något svar på varför, alltså vad det är som gör att det blir så där.
What causes postpartum depression? Man är inte exactly sure, men possible causes include genes, att det liksom är då i ens gener. Genes are part of the body's cells that store instructions for the way your body grows and works. Genes are passed on from parents to children. Depression is more common in people whose family members have depression. Så om man har då en family history of depression, eller om man själv har liksom haft perioder av depression tidigare, så är det mycket då större chans att man utvecklar det här. Sen kan det vara changing hormone levels after pregnancy. Hormones are chemicals in your body. Some help control your emotions and moods. During pregnancy, your body has a higher level of the hormones estrogen and progesterone. But in the first 24 hours after giving birth, these hormones quickly go back to their normal levels. Och den här snabba liksom förändringen kan göra att man får då postpartum. Mm. Låga nivåer av thyroid hormones. Vad är thyroid på svenska?
Jag har ingen aning. Ja, thyroid. Ja, köldkörteln.
Ja, låga nivåer av köldkörtelhormon. Här vet jag faktiskt en kompis som det drabbade. Som hade låga nivåer av det. Och blev jättedeprimerad.
Okej.
Man får helt enkelt bara... Om man nu själv får barn och känner att man inte tycker att det riktigt stämmer, måste man försöka ropa på hjälp. Och går inte det så får man hoppas att någon ser en.
Ja.
Nu när jag googlar på det så har jag faktiskt Gwyneth Paltrow också gått ut och berättat att hon hade postpartum med sitt andra barn.
Aha.
Under en ganska lång period, typ ett halvår. En bra artikel här på Goop i ämnet är också Natalie Martin, du vet hon, klänningsdesignen, också berättar om det.
Ja, henne känner jag. Jag har träffat henne för hon är ju kompis med Lulu.
Professional help is absolutely needed. Det är jätteviktigt att man liksom får support. Det verkar vara, det är ju det enda som gäller. Man får liksom vara uppmärksam på sina väninnor och sin familj eller andra som får barn. Det är jobbigt att få barn liksom. Det är ju det. Nu är vi liksom 100 barn in och allt. Och det är fortfarande jobbigt. Gud vad man kämpar liksom. Och vad man sitter med det här dåliga samvetet som liksom kommer som ett brev på posten i samma ögonblick som man föder sitt barn, så har man ju dåligt samvete varje dag sen. Över att inte räcka till, över att inte göra rätt.
Ja.
Sjukt kämpigt. Ja. Alltså, finns det något svårare? Och det här liksom är männen helt befriade från. Det är helt sjukt. Liksom.
Och man gör ju inte rätt heller.
Tänk vad synd det är om oss alltså. Vi bara lägga oss ner och gråta.
Fast jag är mycket hellre ändå.
Den. Men jag är också mycket hellre mamma, kvinna. För det är liksom så fantastiskt också.
Nej, men
det
är ju... Ja, men
jag tänkte på det här om veckan. Jag tänkte så här att jag måste gå och ta något slags KBT.
Mm.
Just för den där grejen med det där dåliga samvetet. För det är ingen som så här, det är ingen som vill ge mig dåligt samvete. Men jag själv hela tiden säger att jag liksom inte räcker till. Att jag inte liksom är enough för någon av dem.
Mm.
Hemskt. Jag blir helt gråtfärdig när jag tänker på det.
Nej, jag vet. Jag håller med dig.
Eller hur?
Ja, det är jättejobbigt. Alltså det finns inte heller någon lösning. Det finns inte heller någon sån här att det tar, ja men det kommer bli bättre med tiden. Utan det är ju snarare tvärtom. Att tiden gör ju att det bara är ännu mer.
Gud, herregud. Ska det bli ännu värre?
Ännu värre vet jag inte. Men alltså för de kräver ju mer tid på sätt och vis. Men slut. På sätt och vis ju när de är större. Så då blir det ju att man inte riktigt kan sitta vid sängkanten och lyssna på deras problem alltid.
Mm.
Alltså annars är det ju bara en unge som skriker, kan man bara byta blöja på snabbt.
Ja, men då från detta Peppe. Men det här är inte liksom, jag tycker inte alls att det är tråkigt att prata om det. Jag tycker det är jätteviktigt och det var en bra dokumentär att se.
Kul. Den kommer jag absolut titta på. Det jobbar jag tror att
du, det tycker jag verkligen
jag måste
göra,
förnya Isa. Mitt Disney Plus abonnemang för jag tror faktiskt att det har gått ut.
Ja.
Så då är ju det perfekt.
Men du kommer lära dig mycket mer av att titta på den här än att titta på Love is Blind.
Ja, hallå, racka inte ner på Love is Blind, det kan jag säga. Och vi är återigen sponsrade av vårt älskade Belissas Whitening.
Ka-ching! Med vårt vita leende, säger vi.
Hur har det gått med hundtandlekningen på tal om
det? Nej, men den har vi såklart inte testat.
Nej, ja. Det var faktiskt kul.
Men våra egna tänder går ju väldigt bra med.
De går väldigt bra med.
Det är inte så ofta man längre behöver liksom använda den här, vad heter den? Den här retuschgrejen i... på sina bilder när man ska liksom fixa till tänderna. Det behövs inte så ofta. Det är man ju glad över.
Och vi har ju pratat om flertal produkter som Belissa har. Men vårt och ert favoritkit är ju Be White Pep 100. Och det kommer alltid förbli favoriten för både er och oss skulle jag tro.
Ja, för det är så otroligt enkelt. Jag brukar ju köra på den direkt när jag ändå står i badrummet och håller på och fixar ordning mig direkt efter ett bad. Du kanske ska göra det nu ikväll efter ditt bad.
Jag brukar göra det i badkaret och jag kommer göra det idag i badkaret.
Ja, superenkelt. Alltså det är så enkelt.
Mm.
Det är så enkelt och gällen innehåller mer än 3 gånger så mycket av det effektiva ämnet helt utan väteperoxid för att garantera att man får ännu bättre resultat. Och så är det de här helt nya skenorna som man inte behöver forma efter tänderna utan det är bara att koppla på skenan direkt på lampan. Det är så smidigt.
Ja, inte klokt alltså. Ja, och nu är det så att inte nog med allt det här som är så otroligt bra för dig, utan det är också otroligt bra rabatt som Belissa har gett till oss. Man får alltså 50% rabatt och fri frakt för just Be White Pap 100 med koden THISIS40.
Sen, och sen så tycker jag bara så här, bara den grejen att de erbjuder nöjd kundgaranti, alltså är man inte nöjd får man pengarna tillbaka, bara det i sig är ju ett 100% bevis på att det här kommer göra er nöjda, för de skulle inte kunna sitta och ha den garantin annars.
Nej,
det är otroligt faktiskt. Och rekommendationen, det här ska vi inte glömma, är att bleka tänderna en gång dagligen i upp till 10 dagar för maximal effekt. Men redan efter första behandlingen så kommer man se stor skillnad på tänderna.
Ja, det gör man verkligen. Så det är bara att gå in på belissas.com och klicka hem det här fantastiska erbjudandet.
Koden var alltså THISIS40, så får ni 50% rabatt och fri frakt.
Perfekt.
Tack Belissas.
Tack Belissas.
Men du, så måste jag säga två roliga grejer jag hade från flygplatsen. Gud vad jag är taskig nu, för det här var ju också så jävla... Det var så jag kan också bli så himla glad när jag tänker att jag är klar med småbarnen.
Ja, det är ju klart.
Jag vet inte varför det gläder mig så mycket. För det är inte alls schysst.
Vadå? Det är klart att man är jätteglad för det. Det är skitjobbigt att ha småbarn.
När jag stod i kön och skulle checka in med barnen på väg till Hawaii... Så var en mamma, men det är ju hemskt, för det här var ju en annan mamma som hade det hemskt jobbigt. Så var en mamma där med tre barn som var jättesmå, varav den minsta var i den där rätt ostbågeåldern, som är det absolut värsta som finns. När hon skulle liksom börja klä av honom så skor och så, när de skulle gå in i securitychecken. Det är inte kul att resa med så här små barn. Och det här barnet först blir... Men för hon var tvungen att ta ifrån honom iPaden. Han kanske var två då. Han stod med en iPad. Hon tog ifrån honom iPaden och skulle bara, det här iPaden skulle ju bara åka igenom på säkerhetsbandet in genom röntgen. Det är ett par minuter som han skulle vara utan iPad. Och det här barnet blev helt vansinnigt. Och först bara blev ostbåget, skulle inte ge ifrån sig den där. Och sen så fixar pappan dra ifrån honom iPaden. De lyckas lägga iPaden på bandet. Barnet lägger sig som en geléklump på golvet, vet, när man inte kan få upp den. Man ska försöka bära barnet. Men barnet har gjort sig... Det är ju så att barnen är ju experter på att göra sig... Alltså helt det är ju som så här Houdini-konstnärer när man inte kan hålla dem. När de både kör ostbågen eller gelé. Så att den antingen bara rinner genom armarna eller den där andra. Och då gick jag verkligen tänkte på att så här, jag bara njöt när jag kände så här, åh gud vad skönt att det där är över. För det där är ju så jobbigt så att det finns inte... Och alla resor och allt så här i mataffären och vad det nu än är.
Ja, och man är alltid i mataffären när de är som hungrigast också. Så det är klart att de skriker. Men där på tal om det, security på Heathrow, så glömde jag ju Oggy i security en gång. Alltså...
Nej, kan du inte ha gjort. Gud, vilket trauma för honom.
Men han var ju bara 6 månader. Alltså,
Det var, okay.
Varje gång så är det ju alltid så här... Nu har du ingen vatten i väskan, va? Issa, för att Filip vet ju att jag är så slarvig då.
Ja.
Det är också så typiskt. Ja, men det är typiskt, för det är inte han som bär på, det, på de där sakerna. Nej, eller har köpt det och så. Fast å andra sidan så, jag måste tyvärr lägga på där. Jag har ju ibland satt mig på en lång flygning med 3 blöjbarn och glömt blöjor till exempel.
Så att jag,
så då fick jag, har jag ju gått omkring och tittat på det som en stalker.
Men det har hänt mig också, men då oftast så har de ju blöjor på flygplanen.
Ja, det har de inte haft här. Men hur som helst, det har löst sig. Men då var det i alla fall på Heathrow, då var jag så jävla nöjd i alla fall. För äntligen så fanns det inget vatten. Och vi fick, för där är de ju, om de hittar någonting där, då måste de scanna hela väskan. Förstår du? Ta ut allting.
Jag hatar Heathrow som flygplats.
Ja, och man har ju alltid jättebråttom och det är liksom panik. Och då hade vi bara 2 barn, förstår du? Selma och August. Och sen så plötsligt så var det på med skorna och så springer vi iväg. Man ska ju ta en jäkla för att komma till LA. Jag glömde
om det
så hemskt. Och man säger excuse me. Och då står du, för de var tvungna att hålla i Oggy när vi gick igenom, för att jag pepte som jag alltid gör också dessutom. Och det var därför höll då en security-människa i August. Och så plötsligt så vi bara fortsatte började springa. Och de var Your kid. Då bara tittade jag, Filip, och bara, you can take him. Keep him, you can keep him. Liksom det var.
Gubben.
Ja.
Oh.
Ja.
Det är roligt. Ja, men du, jag behöver liksom...
Har vi beauty?
Ja, har vi någon beauty?
Ja, nu är det ju vår i Sverige.
Ja, men det är vår och folk åker på resor och det är solen är framme och man vill gärna sitta liksom med ansiktet mot solen, så att säga.
Det vill man.
Jag kör ju solskyddsfaktor här året runt, men jag, så att jag hinner liksom verkligen prova på många olika sorter. Mm. Jag har nu hittat en som jag verkligen gillar. Mm. En helt fantastisk CC-kräm tillsammans med SPF 50 från Goop.
Oj.
Ja, den här är, och den är också väldigt, jag skulle säga att den är väldigt dryg. Jag blandar faktiskt den med min vanliga ansiktskräm också, för annars blir det lite för tjockt lager. Men 50 är ju väldigt bra, och i och med att det är 50 så tycker jag man kan blanda det med lite vanlig kräm också.
Men vadå, är den färgad eller?
Ja, den är färgad och den gör, ja, du ser att jag har på mig den nu, jag har ingen puder eller någonting annat. Den ger ju en otroligt så här jämn, fin hudfärg. Men jag tycker att den är toppen. Det är alltså Supergoop CC Screen 50 SPF. Och så får man ju då välja vilken hudfärg man har då. Ja. Den här kan man köpa online.
Hur väljer man det då? Hur vet man vad man har för hudfärg?
Ja, men de har liksom de här, du får liksom, det är som ett litet test. Man klickar på Find My Shade. Och då frågar de så här, vilken hårfärg, vilken hudfärg, och sen får man upp några olika förslag.
Ja, okej. Ja, det är bra. Sånt där behöver man ju hjälp med oftast.
För mig har det funkat jättebra att köpa online. Jag behövde absolut inte gå in och prova i någon annan affär. Mm. Och SPF vill vi ju verkligen slå ett slag för då, på sommaren, våren, året runt. Yes.
Okej, men då, vad kul det var att äntligen få komma tillbaka efter den här veckans semester.
Ja, men det var så härligt. Det var så härligt att ses och höras med dig. Ska vi avsluta med en blondie favorit, Heart of Glass?
Ja visst, vad du vill.
Älskar. Mm. Puss och kram.
Puss, puss. Hej då.
Hej, hej. We'll be right back.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.